alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Barmhärtighet till mänskligheten. I det förra avsnittet pratade vi om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams karaktär och hur han var som en ungdom. Vi pratade om hur profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam alltid var engagerad i det som hände i samhället. Hur hans folk hade det. Vi pratade om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams goda rykte. Hur det var att agera i enlighet vad man förespråkade. Vi pratade även om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams ungdom när han deltog i kriget genom att samla in pilarna och ge till sina farbröder. När profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beskrev de som han älskade mest eller de mest kära för honom. Och det var de som gav mest råd, ammahum nasiha. Alltså de som påbjöd det som är rätt, förbjöd det som var fel. De som gjorde da'wa, de som gav påminnelser. Alltså en amr bil ma'ruf och en nahi anil munkar. Och det här är en av de viktigaste sakerna i islam. Det finns många hadither. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger en hadith: La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna anil munkar. Alltså ni ska, ni måste påbjuda det som är rätt, förbjuda det som är fel. Aw li yursilanna Allahu alaykum 'adaban min 'indih. Eller så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att skicka ett straff till er. Thumma tad'unahu fa la yastajibu lakum. Så kommer ni att göra dua till honom. Ni kommer be honom om saker och han kommer aldrig att acceptera. Sen finns versen. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Låt det uppstå bland er en grupp som påbjuder det som är rätt, förbjuder det som är fel. Och dessa är sannoliken de framgångsrika. Och verserna och haditherna om det här är så många. Och det finns så mycket att gå igenom om det. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam visade oss hur man ska vara. Både som ungdom och som person. Vilka egenskaper man har och hur man ska, ens karaktär ska se ut. När profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam blev 37 år gammal började han gå upp och besöka Hira-grottan, Ghar Hira. Och där brukade han sitta och tänka över skapelsen, över gudarna, alltså de här statyerna och idolerna som fanns i Mekka. Han brukade tänka på sitt folk, hur de hade det, hur de levde. Han var emot allt det där, han var emot deras sätt att leva. Men det betyder inte att han isolerade sig från sitt folk. Rent intellektuellt, innan han hade fått någon uppenbarelse, bara genom att uppmärksamma, reflektera, så förstod han att det här sättet att leva var fel. Att det gick emot människans natur. Att det inte kunde övertyga förståndet. När profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam blev 40 år gammal uppenbarade Allah subhanahu wa ta'ala det mäktigaste budskapet med den mäktigaste ängeln till sin mäktigaste profet under den mäktigaste natten i Ramadan under Lailatul Qadr. När profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam satt i grottan mitt i natten kom Jibril fram och stod framför honom i form av en människa med en bok i sin hand. Föreställ er att du sitter i en grotta där ingen är och där du inte ens förväntar dig att någon ska vara där. Och Ghar Hira är ingen kulle som man kan komma upp enkelt. Utan när du ska komma till Ghar Hira så måste du kämpa, du måste klättra, det tar flera timmar. Vem ska komma dit mitt i natten? Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sitter där och plötsligt ser han Jibril. Eller han ser en man. Vad tror ni profeten sallallahu alaihi wasallam kände då? Vad tänkte han? Hur skulle du känna? Hur skulle du tänka? Och han säger till dig, Jibril sa till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Iqra, läs. Även i den situationen, även i den stunden, när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam minst sagt är förvånad. Han kan inte ens föreställa sig att någon kommer till honom mitt i natten och skrämmer honom på det här sättet. Så har profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam en god moral. Han har god akhlaq. Han sa inte till honom: vem är du och varför kommer du hit och vad ska du, vad vill du av mig och varför ska jag läsa och varför ska jag inte läsa? Nej. profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa väldigt respektfullt: jag kan inte läsa, ma ana biqari. Och där kan vi lära oss att oavsett hur, i vilken situation du befinner dig i, oavsett hur folk beter sig emot dig, du ska alltid behärska dig och prata på det bästa sättet. Gör inte tillbaka som folk gör till dig. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: jag kan inte läsa. Jibril kramade om honom och pressade väldigt hårt. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam brukade berätta om den här händelsen. Han sa: han höll mig så hårt att jag trodde att det var döden. Alltså att han skulle dö nu. Sen släppte Jibril alaihi salam profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och han upprepade: läs. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa igen: ma ana biqari, jag kan inte läsa. Så han höll om honom och pressade och kramade om honom väldigt hårt. Och det skedde 3 gånger. Och varje gång blev det hårdare och hårdare. Till slut sa Jibril: iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Alladhi allama bil-qalam. Allama al-insana ma lam ya'lam. Och så försvann han. Han sa: läs. Läs i din herres namn. Han som har skapat. Skapat människan av en grod som sätter sig fast. Läs. Din herre är den främsta givaren. Som har lärt människan pennans bruk. Och lärt människan vad hon inte visste. Och så försvann Jibril. Profeten skyndade sig hem. Och han skakade. Han darrade och var väldigt överraskad. På väg ner från berget och grottan. Hör han en röst komma från himlen. Som säger: ja Muhammad, du är Allah subhanahu wa ta'ala sändebud och jag är Jibril. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam tittade upp mot himlen och såg Jibril igen. Men då såg han honom sitta på en stol där han täckte hela himlen. Var han än vände sig såg han honom. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam förstelnades. Han kunde inte röra sig. Samtidigt subhanallah kände Khadija, hans hustru, någonting. Alltså något måste ha hänt med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så hon skickade iväg någon som skulle leta efter profeten. Men ingen hittade honom. När Jibril gick kom profeten ner hem. Och han satte sig väldigt nära in till Khadija och han sa: täck mig, täck mig. Och sen berättade han för henne vad som hade hänt. Och föreställ er lite hur Khadijas situation ser ut, radiyallahu anha. Det är ganska naturligt för en kvinna att bli rädd. För en kvinna önskar, eller brukar önska, att hennes man alltid är med henne. Tänk er, när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var 39 år, stannade han i grottan en hel månad. Och det var hon som tog upp honom, mat till honom och besökte honom. Och tänk er att hon var 55 år då. Hon klättrade upp för berget. Hon gav honom allt annat. Och nu när detta händer så har hon en förundransvärd ställning. Hon använder det inte emot honom. Hon sa inte till honom: varför går du ens upp dit? Sa inte till dig: stanna hemma. Du kunde vara hemma med mig. Varför ska du gå upp? Kolla vad som hände. Du lyssnar aldrig. Bla bla. Som man hör idag. Nej. Hon stöttade honom. Hon stod vid hans sida. Och hon sa: ja Muhammad, var inte rädd. La takhaf. Allah subhanahu wa ta'ala kommer aldrig att vanhedra dig. Du återförenar familjer. Du tar hand om gästerna. Du hjälper de svaga och behövande och de fattiga. Khadija radiyallahu anha förstod av sin natur att de goda sidorna som en människa har, de negligerar de dåliga. De täcker över de dåliga. Så hon förstod att om profeten sallallahu alaihi wasallam var så bra som han var med människor, då kommer de dåliga sidorna, då kommer han bli skyddad. Och tänk dig då, om du håller vid Allah subhanahu wa ta'alas väg, om du håller dig på Allah subhanahu wa ta'alas väg, om du har Allah med dig, det är då du är säker och inte tvärtom. Det är då du har det skyddet från Allah subhanahu wa ta'ala. Khadija lugnade ner profeten sallallahu alaihi wasallam. Men sen gick hon även till sin kusin. Hon nöjde sig inte med att bara lugna ner honom och ge honom det här psykiska stödet. Nej, hon försökte hjälpa honom ännu mer. Hon gick till sin kusin, Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal var en lärd inom de tidigare böckerna. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam berättade för honom vad som hade hänt. Och när Waraqa hörde det här sa han, Quddus, Quddus, innehu namus. Alltså Quddus, Quddus. Det här är en namus som Allah subhanahu wa ta'ala skickade till Musa alaihi salam. Du, ja Muhammad, du är den här ummas profet. Och jag önskade att jag var ung så att jag kunde stödja dig när ditt folk kör ut dig. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam blev förvånad. Kommer de att köra ut mig? Waraqa sa ja. Ingen har någonsin kommit med det som du har kommit med. Och inte blivit utkörd. Och om jag upplever den dagen så kommer jag att stödja dig. Ett stöd som Allah subhanahu wa ta'ala känner igen. Men varför säger Waraqa ibn Nawfal det här egentligen? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har alltid varit bra med människor. Han är känd som den ärliga, den pålitliga. Varför ska hans folk köra ut honom? Han kommer inte med någonting dåligt. Men Waraqa ibn Nawfal förstod. Han förstod direkt att profetens budskap behöver en kamp. Det kommer bli en kamp. Han förstod naturen av det islamiska budskapet. Att islam kom inte bara för att den ska undervisas. Inte bara för att den ska memoriseras. Utan islam kom för att sudda bort alla orättvisor i världen. Islam kom för att tillämpas på jorden. Islam kom för att människan ska få ett värdigt liv. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekämpades inte av sitt folk för att han var den bästa grannen. Eller hans moral och hans akhlaq var för bra. Hans grannar orkade inte med en så bra person med så bra akhlaq och därför ville de köra ut honom. Det var inte därför han blev utkörd. Utan profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kom med ett budskap. Kom med en din, med en ideologi, med en religion. Som sätter regler för livet. Som bestämmer hur levnadssättet ska vara, hur livsstilen ska vara. Och det krockade med Mekka. Det krockade med Quraysh och ledarna och makthavarna där. Med deras intressen. Med hur de ville att livet skulle se ut. De var nöjda med att vara dyrkade av de svaga. Att slavarna, de kunde göra vad de ville med slavarna. Att de hade pengarna, de var rika. Att det var deras ord som gällde. Och när profeten sallallahu alaihi wasallam kom och kallade till islam, så förstod de direkt, bara av la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, så förstod de att Allah subhanahu wa ta'ala, när vi säger la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, det innebär inte att Allah subhanahu wa ta'ala bara är skaparen. Utan det innebär att Allah subhanahu wa ta'ala, han är den enda skaparen. Han är den enda lagstiftaren. Han är den enda som bestämmer vad som är rätt och vad som är fel. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, ala lahul khalqu, till Allah tillhör skapelsen wal amr, och bestämmandet. Det är han som bestämmer vad som är rätt och fel. Det är han som bestämmer vad som är gott och vad som är ont. Och det är det här som är problemet som Mekka hade problem med. Det var därför de körde ut profeten sallallahu alaihi wasallam. Och därför ska muslimerna inte tro idag att angreppen på islam och muslimer är för att muslimerna är duktiga eller är bra. Tro inte att bara för du har bra akhlaq så kommer de att acceptera dig. Så kommer de att gilla dig. Många gånger hör man muslimer säga, tänk om alla bara var bra muslimer. Om alla var bra med grannen. Vi skulle inte ha det så här. Men det stämmer inte. För profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var den bästa personen. Den bästa grannen. Den bästa medborgaren i ett samhälle. Ingen hade bättre akhlaq än honom. Men ändå blev han utkörd. Ändå blev han förkastad av sitt folk. Han blev avvisad. Han blev attackerad och slagen och kastat sten på. Anledningen till den här bekämpandet, Det är för att det profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kom med, det kom för att bestämma, det kom för att styra, det kom för att det ska få förankring på jorden. Och alla som kallar till det, alla som kallar till islam på rätt sätt, kommer att få motstånd, kommer att behöva utstå svårigheter. Det här är det islamiska budskapet. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq." Det är Allah, det är han som har nedsänt eller skickat, sänt hans profet med vägledningen, med huda wa dinil haqq, och sanningens religion. "Liyudhhirahu 'ala ad-din kullih." För att den ska övervinna, för att den ska ta över alla andra religioner, alla andra ideologier, alla andra sätt att leva. Det här är islams natur. Islam kom för att reglera människans liv. Det kom som en manual för hur vi ska leva vårt liv. Och det är där kampen går. Idag, kampen mot muslimerna. Varför bekämpas muslimer så mycket idag? Mer än förut. Det är för att det kapitalistiska systemet, det demokratiska systemet som idag existerar i världen, dess egna folk, befolkningen i de västerländska länderna, har börjat inse felet eller felaktigheten i deras ideologi, i deras system. Kolla bara vad som hände i Frankrike senast. När folket demonstrerade och gjorde en så här begravde demokratin och allt möjligt. Det är för att de letar efter ett alternativ. De förstår, de har förstått att demokratin och kapitalismen, det är orsaken till varför världen ser ut som den är idag. Den här imperialismen där man går in i andra länder och dödar andra människor, civila som inte civila, för att ta deras intressen, för att få sina intressen, för att ta oljan, för att ta guldet, för att ta pengarna, för att ta allt möjligt. Fördelningen av pengar i det kapitalistiska systemet har gjort att ett väldigt fåtal människor äger nästan alla resurser. Och tänk dig att ungefär 90% av världens befolkning äger 90% av resurserna. Så 90% av världens befolkning lever på mindre än 10% av resurserna. Det här är ingenting, det är inget fel, det är inget misstag som har skett. Utan det här är en uppbyggnad, det är så systemet är uppbyggt så att de rika blir rikare och de fattiga blir fattigare. Islam kom för att förgöra det här. Islam kom för att ge människor alla lika värde. För att de svarta i Mekka, slavarna i Mekka, skulle bli lika som araberna. Allah subhanahu wa ta'ala sände Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger: "Ni kommer från Adam." Och Adam kommer från lera. "La fadla li arabiyyin ala ajami." Det finns ingen, det är ingen arab som har företräde för en icke-arab. Ingen vit över en svart. Utan den bästa av er, inna akramakum inda Allahi atqakum. Den bästa av er, den som har taqwa, den som har Guds medvetenhet och följer Allah subhanahu wa ta'alas religion. Och samma sak gäller det Mekkas folk. Varför de kör ut profeten? För deras intressen hotades. De riskerade att förlora sina intressen. Och en av Mekkas och Quraysh största män, han sa det väldigt tydligt. Amr ibn Hisham, Abu Jahl, islams största fiende. Som profeten s.a.v. beskrev honom: "Denna ummas fir'aun." Han sa: "Kunna wa bani abdi manaf." Alltså hans stam, Bani Makhzum. Det fanns olika stammar i Mekka. Hans stam, Bani Makhzum, och profetens stam, Bani abdi manaf, Bani Hashim, vi var som två kunnaka förra säger i hän. Vi var som två tävlingshästar. "Ata'amu fa ata'amna." De gav mat till fattiga, vi gav mat till fattiga. "Saqaw fa saqayna." De gav vatten till fattiga, de gjorde de här goda gärningarna. Så gjorde vi det, så vi tävlade alltid. Men om de nu säger att de hade en profet, hur ska vi säga att vi har en profet? Så wallahi, vi ska aldrig någonsin tro på honom. Så deras problem med Muhammad sallallahu alaihi wasallam, deras problem med islam, det var arrogans. Det
Det var att någon annan ska komma och bestämma över dem. Det var någon annan som ska sätta lagarna, inte de själva. De visste att det var sanningen. De visste att det profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var sanningen. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: "Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah." Och om du frågar dem: "Vem har skapat himlarna och jorden?" så kommer de att svara, alltså Quraysh, de kommer att svara Allah. Det vet de. De vet om det. Men de kunde inte acceptera det. För att om de accepterade det, då skulle deras intressen försvinna. Det här klassamhället som de hade byggt, det skulle försvinna. Så Warqa ibn Nawfal förstod det. Och det är dags för oss muslimer att förstå det. Att ha god akhlaq, att vara en bra muslim, att vara bra mot sin granne, mot sina kollegor, det är bottenlinjen för en muslim. Alla muslimer ska ha det. Alla muslimer ska vara bra. Men tro aldrig för ett enda ögonblick att det är på grund av det som du bekämpas, eller det är på grund av det som du attackeras. Idag, efter att kommunismen har fallit i Sovjetunionen, så är det enda systemet som existerar i världen, det är det demokratiska systemet, det kapitalistiska systemet. Men folket letar efter ett alternativ. Folket genomgår en av de värsta perioderna. Det är våldtäkter överallt, det är mord överallt, det är kriminalitet, det är ekonomisk orättvisa, det är krig, det är över... allt möjligt, allt man kan tänka sig. Människor vill ha ett alternativ. Och det enda alternativet som finns, det är islam. Och det är av den anledningen som islam bekämpas. Det är muslimerna som bär islam, som önskar sig att leva i en islamisk stat. Det är den idén som bekämpas. Det är därför det är medier som attackerar. Det är våra länder som delas. Det är våra länder som sätts i krig. Det är för att vi ska bli upptagna med någonting annat. För att vi inte ska tänka på det. För att vi inte ska ge vår tid för att arbeta till islam. Därför det kriminaliseras. Det är därför det stämplas som terrorism, som radikalism, som extremism, som islamism. Det är bara för att vi som muslimer inte ska våga prata om det. För om vi ska prata om det, då kommer vi få ett svårt liv. Och därför backar många muslimer. Men faktum är att islam är det enda alternativet och den enda räddningen för den här världen. Och det är därför den bekämpas. Så att vi muslimer inte vågar säga det, så att vi inte pratar om det. Det är ett angrepp mot vår identitet som muslimer att stå upp för islam och hela islam. Det var en gång en man som kom till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och sa till honom: "Ja Rasulallah, bäja'ni, ge mig bäja, ge mig trohetseden, eller låt mig ge dig trohetseden, jag vill svära dig trohetseden, men förutom för jihad och för zakat, jag vill ha islam, men jag vill inte ha jihad, för jihad, det kräver uppoffringar, och zakat kräver också uppoffringar, jag behöver betala mina pengar." Så profeten s.a.v. sa nej, islam är hel. Islam kan man inte plocka och välja ut. Det är ingen buffé. Så det var det som Warqa ibn Nawfal förstod. Och det är det som vi måste inse och förstå. Att kallet till islam måste vara ideologiskt. Islam är inte bara en religion där vi bara ber och fastar och liknande. Tvärtom. Islam, det är en ideologi som måste tillämpas och rädda den här mänskligheten. Men Warqa ibn Nawfal förstod en annan sak. Han sa: "Jag önskade att jag var ungdom. Jag önskade att jag var ung så att jag kunde hjälpa dig." Warqa ibn Nawfal var då ungefär 80 år. Men varför behövs ungdomar? Vi märker att vi kommer att se snart att profeten Muhammad s.a.v, alla hans följeslagare som stödde honom och som hjälpte honom, det var ungdomar. För att ungdomarna har mer ork, de har mer tid, de orkar att göra mer saker. De är inte gifta, de har inget jobb, de har inga barn att ta hand om. De har den här fritiden och därför måste man alltid utnyttja den här tiden. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger en hadith att alla människor kommer att frågas på domedagen om fyra saker. Man kommer frågas om ens liv, du kommer frågas om ditt liv, vad har du gjort i ditt liv? Hur har du spenderat dina år? Har du varit i köpcentrum? Ungdomsgårdar? Har du kollat på konserter och filmer och serier och jag vet inte vad, du spelat fotboll och allt möjligt? Eller har du stött islam? Har du studerat islam? Vart aktivt islamiskt arbete? Försökt rätta till de felaktiga idéerna. Försökt sprida islam på ett praktiskt sätt. Sen kommer den andra frågan. Hur har du spenderat din ungdom? Ungdomen är en del av livet, så den ingår i den första frågan. Men den får en specifik fråga bara för att betona vikten av det. Hur har du spenderat din ungdom? Just din ungdom! Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger i en annan hadith: ta fördel av fem före fem. Igtanim khamsan qabla khams. Alltså att man ska ta vara på fem saker före fem andra. Och en av dem är att du ska ta vara på din ungdom före din ålderdom. För många av oss kanske är unga idag. Förstår att vi har mycket tid idag. Vi kan göra saker. Vi har inte många förpliktelser. Men snart kommer den här tiden vara förbi. Du kommer inte ha lika mycket tid. Och då kommer du ångra att du inte gjorde mer när du var ung. De som stödde profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bland de första som stödde honom, var Ali ibn Abi Talib, som var 9 år. Zubair ibn al-Awwam, 9 år. Talha ibn Ubaidillah, 11 år. Al-Arqam ibn Abi al-Arqam, 13 år. Abdullah ibn Mas'ud, 14. Ja'far ibn Abi Talib, 18 år. Alla var ungdomar. Uthman ibn Affan, 20 år. Bilal ibn Rabah, 24. Det var inte så många som var så gamla. Warqa ibn Nawfal, efter ett par dagar, efter att han sa det till profeten sallam, dog han. Det var som att Allah subhanahu wa ta'ala hade låtit honom leva för att han ska säga det här till profeten sallallahu alaihi wasallam. Och sen dog han. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa att på grund av hans uppriktiga avsikt så ledde det till att han kom till paradiset. För att när han sa: jag önskade att jag var ung. Han nöjde sig inte bara med det. Han sa: och om jag får uppleva den dagen de kör ut dig, så kommer jag att ge dig ett stöd som Allah kommer känna igen. Han förstod att även om han var 80 år och han var blind, så är det ingen ursäkt för att gömma sig och inte vara en aktiv part. Var inte rädd för de här påtryckningarna och pressen för du ska förlora ditt jobb eller ditt liv eller jag vet inte vad. Tvärtom, du ska stödja islam, för islam är meningen med vårt liv. I en hadith säger profeten sallallahu alaihi wasallam att sanningens ord, att säga sanningens ord, ta dig inte närmare döden och tar inte pengarna eller din försörjning, ditt levebröd, bort från dig, din risk. Du kommer att få din risk av Allah subhanahu wa ta'ala. Och du kommer att dö den dagen Allah subhanahu wa ta'ala har bestämt. Det spelar ingen roll om du säger sanningens ord eller inte. Och det är den uppfattningen vi behöver ha. Efter det här, när Waraqa ibn Nawfal dog, så slutade uppenbarelsen att komma. Det var bara de första 5 verserna av surat Iqra. Och det innebär att profeten Muhammad s.a.w. Allah subhanahu wa ta'ala berättar för honom: lär dig, läs, kultivera dig, studera. Och det är för oss också, innan man gör någonting i islam så måste man studera islam. Man måste lära sig om islam. Lär dig om Allah subhanahu wa ta'ala. Efter en tid så är profeten inte rädd längre. Utan den här rädslan som han hade, det förvandlades till längtan. Han brukade gå upp till berget. Han brukade gå till den här grottan och vänta på Jibril. Önska sig att träffa honom. Och vissa gånger träffade han Jibril alaihi salam. Och Jibril sa: du är sannoliken Allah subhanahu wa ta'ala sändebud. Och sedan försvann han. Uppenbarelsen stoppades. Det hade ett uppehåll i cirka 40 dagar. Och det här finns även här en lärdom. Det finns 2 sorters människor. Den första, det är de som skyndar sig. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى. De som skyndar sig. De som själva letar efter alternativ. De som vill stödja islam och vill arbeta för islam. Det är de som skyndar. De här kämpar själva för att komma hit eller dit. Det är inte de som väntar på att någon ska dra dem. Någon ska komma: hej, kom och be. Kom, vi går till en föreläsning. Kom, vi går och kallar till islam. Kom, vi studerar islam. Kom, vi är engagerade i ett islamiskt arbete för att sprida islamska budskapet. För att göra att islam tillämpas på jorden. Det här är de fem män jaka yasa. Det var det profeten sallallahu alaihi wasallam var. Han brukade gå och leta efter det. För det finns den andra sorten. Och de andra, de som sätter sig hemma, de som vilar, de som inte gör någonting, väntar på att den som ska dra dem till arbete. De som har alltid ursäkter och skjuter upp arbetet. Tänk dig Warqa ibn Nawfal, som var 80 år och gammal. Vilka ursäkter hade inte han? Men han nöjde sig inte med det. Det här var den första uppenbarelsen. Och det var så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam tog emot den. När han för första gången träffade Jibril. I nästa avsnitt, inshallah, kommer vi att prata om andra gången uppenbarelsen kommer. Början av det islamiska kallet. Och då kommer vi prata om när Jibril kommer och när profeten för första gången kommer komma ut i samhället och börja kalla till islam. Börja sprida islam. Hur kommer folket att bemöta honom? Hur kommer hans nära och kära att bemöta honom? Hur kommer hans familj? Hur kommer folket som kallade honom den bästa människan att bemöta honom? Häng med nästa avsnitt, inshallah, nästa vecka på söndag för att se hur det kommer att gå. Jazakumullahu khair för att ni lyssnade. Jag tackar er för er tid. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.